Då sätter vi igång fjärde delen som vi har valt att kalla supportrarna. Vi har nya gäster igen, så vi börjar väl gå igenom. Gustav Jelin har vi här.
Hallå, hallå.
Och sen har vi Sandra Gay. Jag hörde det inte det med Sandra. Prova din mick. Sandra Gay. Och sen har vi... Och nu tappar jag helt, min hjärna håller på att koka. Mia har vi här från Buying Fans också. Så.
Ja.
Och Azar. Ja, från Hammarby Ultras, eller hur?
Ja, exakt.
Ja, och sen så har vi eventuellt en hemlig gäst som kanske dyker upp här. Som ska, vi trodde att Daniel Katten skulle vara här också. Men eventuellt så dyker han upp. Och sen till sist så har vi Janis här också.
Hallå, hallå. Mm.
Supporterdelen är vi inne på nu. Om ni har ju suttit och lyssnat här hela kvällen. Vad tänker ni att ni har hört?
Nanne måste bort.
Ja. Nej, men alltså det här med fotbollen kontra hockeyn och allt det där. Liksom, hur mycket hinner man med på supportersidan?
Ja, jag skulle vilja säga att man hinner med ganska mycket.
Mm, okay.
Helt klart. När fotbollssäsongen tar slut så är det vintersektionerna som tar över.
Ja. Men hur är det för er? Liksom, går ni och ser allting?
Man går väl... Jag tror att de flesta av oss här går väl på i stort sett allt vi kan med fotbollen. Och sen går man på... Sen har man andra och tredje sporter som man följer lite i mån av möjlighet och tid. Men det, så är det för mig i alla fall. Men jag vet inte om det är så för alla.
Mm, nej.
Personligen så jag har ju nedprioriterat hockeyn ju högre upp vi har kommit. För att seriesystemet gör det för mig totalt... Alltså, det gör det så ointressant och ospännande att jag, ju högre upp vi kommer desto mindre går jag liksom.
Okej. Okay. Ja. Hur för det, Sandra?
Jag kör bandy i första hand. Det är säsongskort. Sen går jag på så mycket hockey jag kan. Men jag förstår ju inget, så det är inte så jättelockande. Men,
Janis, du hatar ju allt utom
fotboll. Nej. Nu. Jag har stått och frysit i division 1 i banden. Helene Lund borta och grejer. Så jag tycker jag har gjort mina hundår faktiskt. Så att det är långt innan många här medgångare stod och jublade på Friends och tog SM-guld. Men, saker till förändras med åldern och familj och hejhåsa. Men jag är väl lite inne med på Gustavs spår att man kanske... Eller jag själv tonar ner mitt intresse lite över vintern. Men det sagt så... tenderar jag ändå att gå och kika på lite olika evenemang. Alltså, det kan vara handboll, det kan vara band ibland och så vidare. Så att, men transportsträckorna kan jag tycka i de här sporterna lockar inte på samma sätt som fotbollen gör. Och det är ju inte på något sätt pissa på de som utövar det i Bayerns namn, tvärtom. Men det är bara att konstatera fakta. Liksom. Det finns andra sektioner. Vi har ju Speedway och vi har en massa annat som pågår under delar av året. Men det är svårt att hinna med allt faktiskt.
Men ändå då, så fotbollen, det har vi gemensamt allihopa.
Nej, inte jag. Jag har jag har hockeyn som första faktiskt.
Okej, okay. Hur blev det så?
Ja, jag gillar hockey, tycker att Hammarby Hockey, Bayern Fans tidigare då, är ett helt fantastiskt fenomen överlag. Stödjer det till 100%. Jätteviktigt.
Okay. Ni ska få en uppgift nu som ni ska få svara på lite senare som handlar om att komma på den här frågan som jag ställde till Magnus och Niklas. Den bästa och den värsta upplevelsen som ni har varit med om i år. Jag tänker ändå att vi behöver titta på fotbollen. Om vi tittar på sån här året som har gått, och vi kanske inte behöver koncentrera oss på fotboll, men vi tittar på året som har gått. Vilka är de viktigaste sakerna för er som har hänt under det här året? Just det.
Alltså det överlägset viktigaste under året, både positivt och negativt, var ju självklart sista matchen på Söderstadion. Att lämna Söderstadion som har varit vårt hem i alla år, som har varit de flesta Hammarbyares hem sen man började gå på Bajen någon gång i barnsben. Och det gick ju inte riktigt så som man hade hoppats att det skulle gå. Varken. Men det var ändå ett okej avsked, jag vet inte. Sen har det hänt mycket. Alltså, nya arenan har ju inte uppfyllt förväntningarna överhuvudtaget.
Nej, alltså varför inte då? Vad är det du saknar?
Ja, det är en annan historia.
Vi ställer om det. Vad är det du gillar?
Nu kommer katten också. Sätter det.
Ja, så. Jamen.
Vi tjuvstartade lite. Nej, men... Nu...
Ja, kör på det.
Det bästa... Bästa och sämsta är svårt att säga, eftersom att det har varit ett väldigt tungt år sportsligt i fotbollen och även publikmässigt mot slutet har det varit tungt. Men det bästa är väl ändå någon form av generell känsla på bortamatcherna, tycker jag. Att åka på bortamatcher med hela gemenskapen runt Hammarby och supportkulturen. Det har varit det bästa. Det är alltid det bästa för mig.
Okej. Daniel. Ja, vi hann sätta igång. Det är bara att köra.
Ja.
Vi hann sätta igång innan du hann dyka upp. Vi ber om ursäkt för det, men nu är vi i alla fall här. Du får presentera dig.
Ja, Daniel Andersson. Känd som katten Capo. Med Ultra Boys. Vad mer ska jag säga?
Ja, nej, men det räcker väl bra. Vi börjar där. Ja. Vi pratar om året som har gått. Vad och liksom, vad det är för intryck man har med sig därifrån som är positiva eller negativa.
Pratar vi om på läktaren nu eller?
Ja, vi pratar väl på läktaren. Du får välja egentligen lite.
Ja, okej. Om vi bortser från läktaren så då är det väl inte så mycket positivt direkt. Avskedet av Söderstadion såklart har man ju med sig. Den sista tiden där. Omställningen till nya arena. Med allt vad det innebär.
Om man tittar på den här omställningen till er allihopa. Vad tänker ni? Vad tänker ni? Ja, det är en svår fråga att säga vad ni tänker, vad skulle ha gått bättre. Men vad tycker ni, liksom, hur gick det här överflyttet egentligen? Vad är era känslor liksom, så här efterhand? Janis?
Jag har suttit med i referensgrupper sedan 2008 eller någonting och surrat med arkitekterna och hört det ena med det andra om den här arenan och tyckt till och försökt länka vidare idéer som folk i supporterled hade haft och tyckt och tänkt om arenan. Så för mig var det helt spännande eller liksom stort att vi skulle flytta till den här igen och se hur fan det skulle bli. Det har vi kanske inte alltid infriats på alla punkter och förhoppningar man har haft. Och det har man ju fått klä skott för. Så är det ju om man ställer sig upp och säger att vi har haft åsikter om det. Men jag tycker vi var inne på det i tidigare sändningar att det är omständigheten till för det har blivit. Det finns hundratals ursäkter. Men någonstans så tror jag att det finns potential att det här kan bli en riktigt bra arena för Hammarby framöver. Men det är otroligt mycket förbättringsområden. Men när det är gott om folk på arenan, då tycker jag det är en bra arena. Konstgräs och allt det här. Ja visst, det finns så mycket knepet, men det har ändå blivit, arenarummet tycker jag ändå är helt okej. Okay. Sen finns det detaljer med serveringar och allt uppe vi har varit på.
Vad tycker ni andra om det jag nu säger?
Ja, nej, så det är väl, alltså jag trodde att det skulle bli värre. Det var faktiskt att flytta. Men det är jobbigt där just för man är inte för de gamla rutinerna från Söderstadion. Det är väl mest det jag tycker är problemet egentligen med det nya.
Men är det det som är det största problemet med nya Söderstadion? Det är väl enklast att kalla det så. Att det inte är Söderstadion.
Nej, men jag tänker att vi ska på något vis förflytta en hel kultur. En kultur ska byta plats. Och det gör man inte i en handvändning. Utan det är en resa fram till att biten, liksom att allting är på plats. Så jag tycker inte att det... Jag har alla förhoppningar i världen om att det kommer bli bra. Men det kommer vara en tuff resa dit.
Assa, vad säger du då?
Jag vet inte, alltså jag är ju oftast rätt pessimistisk. Alltså det jag personligen känner är liksom att det är svårt att känna sig hemma där. Alltså. Mm. Knallröda toaletter, du vet, lyskörsbelysning och allting sånt som jag inte ville ha. Känner jag lite grann att vi fick. Alltså. Så blir det att jag går inte dit och känner fan vad nice. Utan jag går dit och känner liksom, det är inte schysst. Alltså.
Nej, men tror du att det går att få till någon, liksom, är det någonting man kan göra för att ändra den känslan?
Jag tror det blir svårt så länge det är en evenemangsarena där vi ska dela med andra, där vi ska liksom det ska, så fort vi har varit där så ska det putsas upp och rengöras och alla spår ska bort liksom. På Söderstadion så kunde liksom, det fanns ju klistermärken där så, alltså flera år gamla, du visste att den så här, den nötta betongen berättade en historia på liksom nya arenan, så allt ska vara liksom fräscht, allt ska vara känslolöst och bara sterilt liksom. Mm.
För ni jobbar ju väldigt mycket liksom runt matcherna, alltså Assar och Daniel Katten här. Att vad liksom, vad var den största nackdelen med det här flyttet, att vi saknar Söderstadion är en sak, men liksom när det gäller själva evenemanget och arrangemanget som ni har på läktarna, vad var den största svårigheten som var där?
Ja, alltså den största svårigheten är ju klackens utformning på det sättet som de är i den här boomeranglösningen med kortsida och långsida, att få det synkat och få alla att sjunga och alla sjunger ihop. Det har vi diskuterat hur länge som helst, kommer väl fortsätta diskutera det också. Jag vet inte hur mycket man ska gå in på här egentligen. Men det är ju egentligen den stora svårigheten. På Söderstadion så stod vi ju samlade på en läktare. Och nu så har vi mycket, mycket, mycket större. Mm. Vilket har gjort att det har varit tufft. Också självklart på grund av att det har gått väldigt dåligt. Och det hjälper inte till. Det gör det inte enklare för oss med den lösningen som vi har idag.
Nej.
Det är som Henrik Kindlund sa tidigare här ikväll, att vi har inte gjort ett enda mål på den här arenan som egentligen har betytt någonting, som har haft någon betydelse sportsligt. Det sånt påverkar. Vi har spelat 8 matcher och ingen av dem har egentligen varit, alltså vi var egentligen rökta redan i premiären. Det gör ju också att alltså hela stämningen är halvjummen redan när man kliver in på matchen. Kommer vi in en vårsäsong där vi får lite sportslig medgång åtminstone, så tror jag att det kommer vara väldigt mycket bättre stämning och bättre känsla på läktaren också. Även om det finns mycket, även om själva arenarummet ser likadant ut, så tror jag att man kommer uppleva det på ett lite positivare sätt i alla fall.
Det är ingen som kommer ihåg, alltså, man har ingen sportslig liksom, minne till förknippat med nya Söderstadion. Det finns liksom ingenting som har hänt där som är av värde egentligen. Man lyckades till och med fucka upp liksom premiärmatchen som man inte ens vann den. Det måste hända några sådana grejer först, så man får någonting som man kommer ihåg när man går dit, så man får någon positiv eller någon sån här härlig torsk som man liksom kan gå och älta tills man stupar liksom. Men det finns ingenting sånt, och jag tror att det är helt avgörande. Sen man ser framför sig liksom den matchen som avgör när vi äntligen går upp eller någonting sånt, alltså det är klart att då kan det bli någonting helt annat. Jag tror att det är otroligt viktigt för kulturen och historiken kring arenan. Det är ett nybygge. Då blir det därefter. Mm.
Att man förknippar det med några positiva saker. Att man har lite minnen från arenan som man kan ha bakom sig och därmed också se fram emot saker. Nu är det bara en själlös. Nu har man gått dit av plikt väldigt mycket den senaste hösten. Har jag känt i alla fall.
Men samtidigt så tänker jag att det känns som att den här delen som handlar om bortastödet och som satt igång för 1,5-2 år sedan liksom, att det började jobba väldigt mycket på det, kanske längre än så, men där känns det som att där finns det någon sorts fart fortfarande, eller vad tycker ni?
Ja. Ja, men ja, det gör det ju definitivt. Vi har ju skickat bussar till alla bortamatcher, ibland fler än en, två bussar, så att det trycket finns definitivt kvar, och jag upplever nog att där har väldigt mycket av själen varit, i alla fall om jag ser till mig själv personligen. Ja.
Mm. Ja, igen.
Ja, nej, absolut, så är det. Och det började ju egentligen långt tidigare än för 1,5 år sedan. Ja. Men visst är det så, självklart, och det är ju faktiskt någonting väldigt positivt och att det har fortsatt att folk åker i den stora utsträckningen som de gör och är så pass aktiva. Och det föder ju en väldigt gemenskap, och det är väldigt viktigt för supporterkulturen i Hammarby att man svetsar samman. Det är ju främst på bortamatchen man gör det, och att det kommer fortsätta.
Mm. Om man tänker sig att vi tittar lite framåt istället då, så vad är det som är viktigt att fokusera på då? Gustav.
Jag tänkte mest att alla skulle få svara på den frågan som jag fick i början, ja. Så bytte vi ämne lite.
Okay.
Om bästa och sämsta minne från det gångna året.
Ja, men då kör vi vidare på det istället. Sandra, vad är det bästa och sämsta minnet från året som har gått?
Bästa kommer jag faktiskt inte på spontant. Det skulle väl kunna vara liksom de sista matcherna på Söderstadion. Sämsta kan ju vara Landskrona borta. När vi ligger under med 3-0 i paus. Jag har aldrig gått ifrån en match i förtid. Men då drog jag det ifrån. Så trött ni totalt. Så det var den tror jag, som är sämst.
Mia?
Bästa?
Ja.
Jag håller ju borta resorna jävligt högt faktiskt. Det gör jag. Sen så tycker jag att den här manifestationen som vi hade mot disciplinnämndens beslut efter Gais-incidenterna där. Det var ett väldigt fint, konstigt nog trots allt, men det var ett väldigt fint tillfälle där just den här gemenskapen kom fram.
Alltså.
Bästa säger jag nog spontant Norrby borta i kuppen. Tyckte jag var jävligt roligt. Den gillade jag. Och sämst är väl sista matchen på Söderstadion, skulle jag säga.
Du var inne lite på det, Katten, förut, men om du får...
Ja, det beror ju på hur man ser det på det där. Om sista matchen på Söderstaden var det sämsta minnet eller det bästa minnet. Jag väljer ändå att ta med mig som det bästa under året var alla minnen ifrån Söderstadion. Även om det var jävligt tungt såklart att lämna. Och det sämsta, vet jag inte. Alla jävla värdelösa matcher på nya arenan som vi har torskat och spelat skit. Ja, nej för fan.
Janis?
Oj, sämsta. Något som är... Mina barn är inte lika övertygade Hammarbyare som jag är än så länge. Man får ge dem lite tid. De är 4,5 och snart 7. Så jag håller på att hjärntvätta, men jag gör så gott jag kan. Men då när man har med dem som varannan veckans pappa, då vill man ju gärna att Bayern ska göra mål. När man liksom, så går man och kollar på Falkenberg och får 3 i arslet. Det är jävligt svårt att övertyga dem. Så det är riktigt jävla dåligt när det blir så. Men det som ändå är lite bra med nya arenan är att det är lättare för dem att sitta där och prata Star Wars eller någonting annat på läktaren på de mjuka bestoppade stolarna här på familjeläktaren. Men det är en klentröst i sammanhanget faktiskt. Jag tror faktiskt att det bästa som hänt är att vi fick Nanne Bergström som tränare nu efter säsongen. Men det blir ju en sån där, bara för att hitta någonting positivt med en usel och misslyckad
bortre. Kommer du säga det med tår också när du sitter där?
Det beror på alltså. Det beror på om vi pratar uppflyttning, om vi är klara för allsvenskan då eller inte. Det där tålamodet som alla verkar ha under den här kvällen, jag vet inte om ni kan dela det, men jag hoppas att han kan lösa problemen.
Det är många som från ledningshåll och tränarhåll som under kvällen nu och i intervjuer den senaste månaden som har pratat om att det får ta 2 år. Nanne och Mats har sagt det, att vi kanske inte går upp 2014, men vi ska gå upp inom 2 år. Så har vi supportrar det tålamodet? Orkar vi 1 år till i Superettan?
Vad säger ni om det?
Alltså, för mig handlar det väl inte om att orka. Det är inte så att någon hade tänkt att sluta gå på Bayern, antar jag. Och det där är väl lite grann det jag känner, att det är så här, vår största svaghet har ju varit att folk har börjat gorma så fort det har gått lite dåligt, för att nu är jag en så pass ung bajare att jag var aldrig med om det de riktigt svåra åren liksom, innan guldet och allting sånt. Och det jag känner lite grann är att många kräver framgång. Jag minns när vi åkte hem från Malmö 06. Då slutade vi 3, va? Gjorde vi inte?
Jo, det var något sånt. Ja.
Och folk tyckte det var katastrof alltså. Satt på bussen och tyckte det var fullständig katastrof. Och jag känner lite grann att folk inte liksom hajat att man vinner inte alltid. Och det är inte för mig så klart jag vill vinna. Det är klart det är inte kul att torska mot Falkenberg. Men jag tycker att när man tycker att vinna blir det absolut viktigaste och vinna blir... det avgörande om man ska gå på match eller inte och sånt, då tycker jag att då är man fan snett ute, och då känner jag ibland att alltså folk har varit lite för dåliga på att säga åt folk när man stått och skrikit på någon tränare efter 5-6 omgångar och gått lite dåligt. Folk har varit lite för dåliga och sagt åt de som har skrikit högst att nu får ni ta kam med liksom. Och det är där jag tror att vi måste bli bättre på som förening, att inte låta några få som skriker jävligt högt styra föreningen, oavsett åt vilket håll det är, utan att det ska bli mer... Nej, fan, jag är så jävla dålig på att uttrycka mig, men att det måste bli på något sätt... Vi måste ha lite is i magen, vi är inte ett topplag i Allsvenskan.
även om alla vill lira där liksom.
Självinsikt, exakt. Och nu, sen samtidigt så är ju ingen sån här sitt ner i båten, tycker alltid skitnice när det är skit liksom. För att det är det ju inte heller. Alltså jag vill ju inte se 11 lirare som blajar runt på plan och skiter hit. För att det vill man ju inte heller se. Men vi har varit alldeles för snabba på att skrika jävligt högt, jävligt snabbt. Och varit ganska dåliga på att, du vet, tänka till. För att det är jävligt känslostyrt. Det är jävligt ovärdigt att lira i Superettan. Åka till bondhåla efter bondhåla efter bondhåla och torska. Det är ju, man blir ju jävligt sned. Men förhoppningsvis har ju folk nu efter de här åren liksom lärt sig att det blir inte bättre för att man skriker högt. Det gäller att tänka också liksom. Så förhoppningsvis, det jag tror att vi får nu med Nanne är en liten större förståelse, ett lite liksom mer långsiktigt tänk, och att fler liksom orkar med en liten motgångsperiod om de kan presentera en trovärdig plan och liksom något som alla kan ställa sig bakom och känna att det här tror vi på.
Katten, när det gäller, jag tänker din roll på matchen är ju att liksom försöka få igång klacken ordentligt. Mm. Och sen samtidigt, vi alla som är på Söderstadion och på Nya också, att de här rösterna är mer frekventa nu. Liksom, vad påverkar det någonting i vad du kan åstadkomma på läktaren? Eller märker du det överhuvudtaget?
Ja, men det kan väl märkas av att folk är frustrerade, och det blir man ju själv också. Jag vet inte, det gäller att försöka hitta någon balans där innan det tar över för mycket då. Jag vet inte riktigt vad jag säger. Det är klart att jag märker, jag kan väl försöka påverka och säga vad jag tycker och tänker om det också. Men det är ju lätt att man själv också blir förbannad och lackar ur emellanåt också. Men jag vet inte, alltså att man blir frustrerad, det är ju, tycker jag, ett sundhetstecken också. Vad fasiken, alltså skit i tabellen, Bayern är bäst ändå. Alltså är det den devisen vi ska leva efter hela tiden och tycka att det funkar att spela i Superettan? Vi kanske inte är topplag allsvenska, men jag tycker ändå att vi borde spela där. Och om man inte har då presenterat en plan så blir det ju jävligt frustrerande, för då vill de ju, alltså de räknar med att gå upp. De säger det, målet är att vi ska gå upp. Och då tror man ju på det också, eller hoppas på det i alla fall, gör man ju såklart. Och då blir det ju en frustration därefter. Sen om man ger lite uttryck för det på läktaren lite grann, eller i vilket forum man väljer att göra det, jag vet inte riktigt var gränsen går där. Men jag kan hålla med Assar till stor del också.
Alltså, jag håller med Katten där också. Att, alltså, problemet är inte att folk uttrycker frustration på läktaren och sådana saker. Problemet blir att, om vi kollar till exempel Greg, han hade ju sina, det är inte så att han var en demontränare och sånt, men om man ändå avslutar hösten jävligt starkt, påbörjade liksom det året jävligt starkt också, och sen inleder året efter lite knaggligt, så liksom efter några omgångars motgång så står folk och skriker och gapar och verkligen är så här, dra åt helvete, när man bara ett halvår innan under höstsäsongen stod och applåderade och tyckte det var, fan, nu är någonting på gång. Att kortsiktigheten blir så extrem att man ger liksom noll andrum för spelare, för ledare, för styrelse, för allting sånt. För att man kräver framgången nu exakt. Och minsta motgång som varar i liksom mer än 2-3 matcher, då står man och skriker dra åt helvete. Och problemet är inte att folk står och skriker på läktarna. Problemet blir väl att folk kan stå och gapa jävligt högt på internet. Och trots att det är liksom individer eller mindre grupperingar eller något sånt, får jävligt stort utrymme tack vare internet. Att jag kan sitta och twittra om att dra åt helvete personligen till en spelare som han då får se. Och anonymt så blir det att det blir en jävla närhet till själva liksom spelarna och tränarna och sånt, som dels är bra, men dels kan bli jävligt skadlig när vem som helst kan få sin, alltså, åsikt hörd, och du kan säga vad som helst till vilken spelare som helst, vilken tränare som helst. Trots att det inte är stora massan som står bakom den åsikten. Men spelaren eller tränaren eller ledningen eller vad som helst tar åt sig det som att det är alla som tycker så här. Och det sätter sig i huvudet på en spelare. Om jag står och skriker din jävla sopa efter 3-0 mot Falkenberg eller något. Det är saga. Det är en sak. Men om jag då med liksom internet och allting sånt kan tracka vidare, då blir det liksom en helt annan nivå. Då blir det också att kravbilden på något sätt blir starkare och blir jävligt mer påtaglig. Och det är där jag tror stora problemet ligger. Att ingen är nöjd med superettan, ingen är nöjd med en förlust. Men tidigare så kanske man stod och skrek på matchen. Nu kan du stå och skrika dygnet runt hela tiden på just spelaren som man tycker var dålig. Och då blir det att liksom man bryter ner dem helt mentalt. Medan innan så kanske det var lättare för dem att, ja fan, nästa match, då jävlar. Förstår ni vad jag menar?
Ja, absolut. Men är det liksom, går det att göra någonting åt just den biten? För det tänker jag, det är ju en del av vad supporter nu för tiden, att man också använder sociala medier för att få ut.
Men frustrationen är ju bara en konsekvens av den situation vi befinner oss i. Det, ett tag, så det är år 5 snart i Superettan. När du sa så här tidigare att de som är de svåra åren, det här är de svåra åren. Det här är de svåra åren någonsin, alltså så i modern tid. Det finns,
det kan bli svårare.
Ja, men alltså de som är med de riktigt svåra åren, det är typ 50 år sedan, alltså jämförelse. Så det här, så här är pisset som har gått i fotbollen har inte gjort
70 år sedan snart.
Ja, det ser jag. De flesta är döda liksom. Och någonstans börjar jag känna att det är nästan som ett normaltillstånd att om vi skulle vara i Superettan och försöka ta sig upp till Allsvenskan. Det är ju helt sjukt. Sätt i förutsättning och allting, så är det är helt sjukt att det ska vara så. Vi kanske inte ska vinna Allsvenskan varje år, men vi ska ju vara där uppe. Och tills man har löst det problemet så kommer det här pressen leva kvar. Det kan man liksom inte sjunga och klappa händerna och lösa, utan alla måste skärpa sig på alla fronter. Det är supporterna också, men även på ledning och allt, i ledningsnivå och alltihopa. Och utnämningar av tränare som Greg eller Tony tidigare, och alla har haft Sandbergs och allt och med. Det har ju bara varit, Borken om du vill, det har ju bara så här paniklösningar som har haft noll långsiktighet. Så på sätt och vis, den här hetsen som har varit nu kanske har lett fram till att man faktiskt har anställt någon som ändå har ett CV som ser helt jävla okej ut.
Samtidigt tror jag en del av hetsen också har lett till de här paniklösningarna. Så har det ju, jag i alla fall,
säkert,
sen vi sparkade Tony så har det varit liksom, det går skit, bort med Tony, vi kommer åka ur, och så liksom, det kommer nästa och nästa och nästa och nästa. Att långsiktigheten, alltså det har blivit, de alla de här paniklösningarna har grundat sig i den här kortsiktigheten. Samma sak när man har värvat spelare som kanske har passerat bäst före datumet, men de har levererat tidigare. Så man gjort det för att man har krävt, eller vi alla har krävt, framgång nu. Den ska komma på en gång. Det har inte funnits någon långsiktighet. Det har inte funnits att nu bygger vi på det vi har. Nu plockar vi upp juniorerna. Det har ju först kommit nu med Nanne. Jag känner att innan så har det varit att alla har stått och skrikit om framgång nu på en gång. Och första motgång som har kommit, som har stått och skrikit ännu högre och fått det lilla man har byggt upp helt raserat. Och så får man börja om på en ny sämre kula. Att man hela tiden har liksom, alltså supporterna har själva på något sätt, vi har liksom genom vår kravbild som stundtals har varit lite orealistisk, så har vi liksom tryckt ner oss konstant, bara sämre och sämre tränare och sånt. Och det är väl först nu jag känner en viss långsiktighet som jag tror på, och känner att nu, jag liksom, när folk börjar snacka om Nanne så börjar jag bara garva, så att det finns inte en sportkeps. Och det är väl först nu jag känner i alla fall att det finns en viss framtidstro. Och det finns en viss långsiktighet som vi supportar förhoppningsvis omgång 6, som vi liksom ligger på en sjunde plats, inte står och skriker dra åt helvete nu. För att det är väl det jag har saknat.
Så sätt inga pengar på det.
men jag tycker ändå att det är en intressant fråga, just den biten som handlar om det här som är det här att man har fått så många forum att liksom skrika ut sin ångest på. Så att det är en sak liksom att ha ångest, det är en annan sak att tro att det måste ha en adress till den man är arg på hela tiden. För så har det inte varit förut när man har gått på Söderstadion. Då har det ju kunnat skrika rakt ut liksom. Men nu så går man hem och så letar man upp Facebook-kontot och skickar någonting, eller Twitter-kontot liksom. Är det okej, tänker ni?
Den här pressen som spelarna i Hammarby upplever ju ingenting mot hur det kan vara utomlands. Alltså det som jag alltid brukar säga, de här killarna som spelar i Bayern, de skulle ju byta ett kontrakt med Bayern mot en sydeuropeisk klubb imorgon om de fick chansen. Så man får ju sätta det i rätt omständigheter. Men fenomenet med att man kan gå ut och tycka och tänka och driva kampanjer på sociala medier, det kan ju leda till att det uppstår någon form av opinion som kanske inte egentligen är representativ för den stora massan. Men jag tror också att det kan leda till saker som, alltså förändringar som är av godo. Alltså, och diskussioner och initiativ som kommer fram som kanske inte hade gjort det tidigare, därför det fanns alldeles för få kanaler. Så att nya människor får möjligheten att göra sin röst där. Det är väl den positiva sidan av det.
vi ska, det händer ju en del positiva saker också. Så det jag tänker att vi ska komma in på det, och mycket hamnar ju i Bayern fans, men det jag tänkte från början var också att ni representerar ju två grupperingar eller organisationer, eller vad vill ni kalla er? Vad, liksom, om man, hur funkar ert jobb? Liksom? Vad, eller vad gör ni när ni inte är, när det inte är match? Liksom? Bayern fans syns ju väldigt mycket ute i, så vad gör?
Ja, jag får ju prata för UB då som är en ultrasgrupp. När det inte är match så jobbar ju vi för fullt givetvis, planerar inför resor. Vi har ju nästan alltid egna bussresor, bokar egna bussar, arrangerar, åker inte med Bayern fans. Vi planerar inför TIFA-arrangemang, arbetar med dem. I helgen hade vi vår årliga, det var väl nionde året, vår fotbollsturnering med julfest efteråt, där vi bjöd in Söderbröder och Hammarbultras också. Så vi försöker hitta på massa grejer vid sidan om också. Och det är ju inte, det är ingenting som är begränsat bara till matchdagar, utan vi har ju möten och planerar och pratar och diskuterar. Vad händer här? Vad tycker vi om det här? Och hur ska vi gå vidare? Behöver vi göra någonting? Och vad kan vi göra? Och så vidare. Så ja, att det är ett konstant arbete, verkligen.
Om UB tittar framåt till nästa år, vad är, finns det någonting som ni har planerat för redan nu?
Ja, då, vi firar ju 15 år nästa år, så att det är massor som kommer att hända både på läktarna och utanför. Så att planeringen är full gång inför det.
Assar, hur beskriver du den? Vad är det, en gruppering? Vad fan, vad ska jag sätta för?
Ja, det är väl gruppering, ja, antar jag.
HU, eller hur?
Ja, exakt. Ja.
Är det samma slags arbete som eller samma sorts liksom?
Ja, alltså min gruppering är väl mer drivande i tifobiten kanske. Även om vi i år inte har gjort så mycket på till exempel nya arenan som vi hade önskat. Men det gick väl hand i hand med olusten många gruppmedlemmar kände av att gå till nya arenan och sånt. Att sätta sig och spendera hundratals timmar på att göra tifo också blev väl lite för mycket för de flesta. Men utanför så är det väl mycket, ja, gatukampanjer har varit rätt drivande i, med affischuppsättningar och sånt. Annars så tifon och det, det är väl det vi sysslar mest med liksom.
Okej. Bayern fans, kul, det blev, fick inte ens ett namn, Bayern fans. Mia, alltså Bayern fans har jobbat ganska länge på, alltså, jag kommer inte riktigt ihåg, jag är värdelös på det här med år, men de började för två år sedan med det här med att driva på medlemssamtalet. Mm. Så. Det kändes som det var den centralaste frågan av alla. Är det liksom Hammarby Bayern fans centralaste fråga fortfarande?
Nej, det är det inte. Mm. Jag var inte med under den uppbyggnadsfasen. Gustav har ju mer koll på den än vad jag har. Men det är inget mål vi har idag att bli större, utan nu handlar det väldigt mycket om att så här, leverera till de medlemmar som vi har. Vi är ändå uppe i 8000 någonting medlemmar, och de kräver ju alltså för någonstans, för varje ny medlem så kommer det nya krav på oss, nya förväntningar. Så att vårt syfte är att stötta Hammarby-sektionen liksom. Och för att kunna göra det och för att kunna någonstans stå upp, jag tänker alla de här förväntningarna som finns på oss nu. Ja, vi måste ha en organisation som klarar av det helt enkelt. Och det är det som vi har försökt att bygga upp nu det här året.
Nu stoppar jag bort med det här. Så, vi pratade, ni har ju startat det här som Kristoffer pratade om, det här Grow Söderort.
Ja.
Och ni har haft lite sådana kampanjer tillbaks i tiden också som handlar om, liksom, som har varit mer sociala initiativ.
Nej, men vi hade ju den här Forza 3000-kampanjen som gick ut på att sälja säsongskort, och sen blev det, Säkra tillväxten i Söderort. Mm. Det blev ju som en underkampanj till Forza 3000. Så, och den fick ju enormt mycket positiv respons. Så nu testar vi det igen och ser om vi får valuta för det.
Mm, okay.
Alltså det det Bayern fans har gjort, det som jag tycker framförallt har varit det viktigaste som ni har gjort i år, är att skapa, precis som du var inne på, strukturen och organisationen med liksom utskott och arbetsgrupper där ett antal viktigaste områdena, från resor till marknadsföring eller debatter eller vad det kan vara, gatugrupper ingår. Och det, där är du väl med, Sandra, i någon också?
Ja, jag är med i några av undergrupperna. Jag är med i några av grupperna under.
Men det var väl det som jag insåg när jag kom in i Bayern Fans, att det fanns inte... styrelsen satt och jobbar väldigt mycket operativt, och det är inte möjligt när man har så många medlemmar att ta hand om och ta hänsyn till och lyssna på. Så vi har försökt verkligen att inkludera medlemmar i hela arbetet, och därav så tog vi fram de här utskotten. Och jag vet att det kan låta hur tråkigt som helst, men någonstans har vi fått ett jävla driv i föreningen. Jag säger inte att inte det har funnits tidigare, men ett driv där medlemmarna själva jobbar för sin förening. Det är häftigt.
Jag tror att det är ett måste, oavsett vilken förening det är, alltså, eller gruppering, och hur stor den är.
Absolut.
Att man är organiserade och att man får med sig folk som jobbar ordentligt, så att det inte bara är ett fåtal som drar i allting. Och kallar utskott eller smågrupper, eller utnyttja den kompetens olika personer har. Men jag tror det är jätteviktigt att göra på det sättet.
Finns det någon sorts... Är det liksom, kompletterar ni varandra, eller är det någon sorts konkurrenssituation, liksom, om man tänker Bayern Fans i förhållande till de här?
Jag ser ingen som helst konkurrenssituation, utan snarare tvärtom. Vi har ju gemensamma forum och ställen där vi möts och diskuterar olika saker. Så det handlar väl snarare precis tvärtom, om att liksom hitta... Alltså, dra fördelar av samarbete.
Ja, vi pratar ju om vad man gör utanför matchdag och gatugrupp, alltså aktiviteter och så vidare, och den här manifestationen till exempel, var väl kanske ni som styrde upp den så, men vi diskuterade ju tillsammans, jag var med och talade. Det är klart att vi försöker samarbeta och hjälpa varandra. Vi ser absolut inte varandra som några fiender eller konkurrenter på det sättet, utan vi vill ju allihopa Bayerns bästa. Och då försöker vi ju hjälpa varandra så gott som det går. Det som vi känner att, ja, men den här grejen, den kan vi ställa upp, och det här tycker vi är bra, och då kan vi hjälpas åt med det.
Ja, men fotboll har ju någon form av återkommande supportermöten med några representanter. Är ni med där? Hur känns de? Hur går snacket där? Vad tar ni upp?
Ja, jag har bara varit med på ett, tror jag. Jag vet inte om Mia eller Assar har varit med på fler kanske.
Du är med.
Ja, om, tar du över?
Nej, du får ta över.
Nej, men det diskuteras...
Vad pratar ni om, och vad får ni fram? Liksom?
Det diskuteras egentligen allt möjligt på de där mötena. Det kan ju vara frågor om sportsligt och så, vad som händer i föreningen. Vem är med i det rådet där? Vad gör de? Vad är det som händer? Vi vill ha nya räcken så vi kan hänga upp banderoller på nya arenan. Det funkar inte med det här. Varför blev det så på den matchen? Jag vet inte, i princip vad som helst.
Ja, men högt och lågt liksom.
Ja, det är ju det som är tanken och meningen. Och, det är ju flera olika representanter från Hammarby med på mötena också, för att man ska kunna men komma in på olika ämnen och olika områden.
Det är ju Jabbe, SLO, Jakob Uddeholt som är SLO, som har tagit initiativet till de här mötena och vill ha ett par representanter från alla olika delar av supporter. Den aktiva supporterkulturen, det är ju ultrasgrupper och Bayern Fans, men även några, jag har varit med på några av mötena också, som långsidig klack.
Men upplägget påminner en del om det Bayern-gruppen hade för några år sedan, och det blev ganska omdiskuterat innan den liksom följde sig.
Skillnaden mot Bayern-gruppen i det här är väl att det här har ingen som helst beslutande rätt. Det är mer helt informella och bara informationsmöten där man egentligen pratar i stor grupp. Jag uppfattade det som att Bayern-gruppen hade...
Det var ungefär samma sak skulle jag tro. Liksom. Jag var med på den tiden också. Jag kan tänka mig att ha tagit med sig den idén. Men vad jag kommer till att det är egentligen... Jag tycker det här är helt normalt. Alltså att Hammarby har en direkt kontakt med de större fansgrupperingarna och liksom har någon form av erfarenhetsutbyte. Det är ju helt odramatiska, jag tycker egentligen, och ett jättebra sätt att, att hålla kontakten med fotfolket på något sätt. Men det här är ju igen, för att knyta an till diskussionen på sociala medier, så kan det bli superuppmärksammat och kallas för gräddfil och påtryckande forum och allt möjligt. Man vill så gärna dramatisera alla de här olika formerna. När egentligen vem som, det står vem som helst fritt att ta kontakt med officiella Hammarby, och kan man skapa ett forum där man träffas regelbundet, så är det jättebra, istället för att 1000 pers sitter och skickar in massa kloka tankar på mejl som ska svaras. Alltså det här är mycket enklare. Det behöver inte vara så jävla dramatiskt varje gång
man har sådana. Jag tror att det, nej, jag håller med dig 100%. Jag tror att det är liksom, känner man att man har mycket att tillföra och är en aktiv supporter, så tror jag att man är välkommen att höra av sig till Jabbe och få vara med på mötena. Det är inget konstigare än så.
Fast jag tänker också att det har kanske en helt motsatt effekt. Jag tänker det här som du säger, att det skulle vara någon gräddfil och så vidare. Jag tänker att den närheten som man erbjuder supportrarna till klubben, den öppenheten, den är jäkligt viktig, och den kan också stävja. Jag tänker det som du är inne på, Assar, vad som sker på sociala forum och så vidare.
Jag håller helt med.
Det är en kanal som står öppen, och jag vet när medlemmar från, inte bara medlemmar från Bayern Fans, men andra också som har kontaktat mig och frågat vad gör ni på de där mötena och vilka är det som är välkomna och varför är det ett stängt forum och så vidare, då har jag bjudit med folk. Så att det är absolut inget stängt forum, utan...
Ni har ju alltid haft redovisat på Bayern Fans hemsida efteråt, ja, också med mötesprotokoll. Liksom.
Stefan, hur var det? Jag har suttit och vinkat lite, jag försökte ignorera det så mycket jag kunnat, men...
Nej, det är väl en liten reflektion utav den tidigare diskussionen och även det vi hade med vintersporten här. Det är hur mycket fotbollen tillåts prägla hur vi lever och känner kring supporterlivet. Och det kunde väl vara kanske en, liksom, återigen att ta upp en diskussion. Är det för stort fokus på fotbollen, och får det prägla vår tillvaro för mycket?
Ja, vem som helst. Mia, du var på väg.
Ja, men det är en stående diskussion som förmodligen aldrig kommer att ta slut. Men det är ju jättestort fokus på fotbollen, och det är inget konstigt. Det är den största sektionen, men det är också svårt att veta hur exakt vad man ska göra för att... jag tänker vi försöker informera och liksom uppmuntra och håsa alla sektioner, men någonstans finns det ju där det största intresset är. Och den är ganska svår att komma åt. Vi jobbar ju som sagt mycket med information och ja, svårt.
Jag kan ju prata för mig själv, och eftersom jag såg det hockeysystemet och sånt innan, att det är ingenting jag har problem att stå för. Jag gick på extremt mycket hockeymatcher när Hammarby Hockey fortfarande fanns och hade...
Hammarby Hockey finns igen bara.
Ja, jo, men det är ändå inte riktigt samma sak. Men att det blir att jag går ju på väldigt många handbollsmatcher, väldigt många bandymatcher och sånt. Men det är ju ändå fotbollen som är det primära, medan de andra blir ändå på något sätt utfyllnad liksom. Och jag tror ett stort problem för mig, till exempel hockeyn, att jag får så svårt för det, är det för att de skulle förklara seriesystemet tidigare idag. Vad var det? Det var... Fyra serier innan det var klart. Eller vad var det?
Ja, det var, först så var det fortsättningsserien. Vinner man den så går man till ett playoff. Och sen till ett till playoff. Och sen till ett till playoff. Eventuellt till ett till playoff. Och sen efter det kanske det var en kvalserie upp till, ja, division. Eller
och
till
det gör ju att... ska jag sätta mig på tunnelbanan ut till Sätra för att kolla en match som är totalt menlös? Alltså verkligen, det är mer menlös än en träningsmatch i fotbollen. Så blir det ju att det blir svårt att motivera sig, även om jag respekterar Bamsingarna, tycker jag är en av de tyngsta supportergrupperna vi har i Bayern, till exempel. Och jag respekterar hockeyspelarna mer än vad jag respekterar i stort sett varenda fotbollsspelare. Så det blir ändå svårt att motivera sig när seriesystemet ser ut som det gör och när det är så pass urvattnad och kommersiell, alltså kommersierad sport. Så där tror jag ett stort problem ligger liksom.
Ja, alltså fotbollen för mig och för UB är ju prioritet och är nummer ett. Det är den största sporten. Det är den som det är mest intresse kring, jag menar, alltså i hela landet. Liksom. Så är det ju. Och, Och då fotbollen blir det man lägger liksom det mesta av krutet på. Sen så är det klart att man kan gå på bandy, hockey och handboll. Det uppmanar vi folk till att försöka göra också. Men det blir ju inte riktigt med samma energi. Det är också så här, det är ju begränsat med tid och så också. Och på vintern är det tre sporter samtidigt. Det är ju match, man kan gå på match varenda dag om man verkligen vill det. Och jag är imponerad av dem som verkligen gör det. Det är ju jävligt äkta, men det funkar inte för mig i alla fall. Och efter, alltså, fotbollssäsongen tar det mesta av fokus. Och på vintern blir det lugnare då. På ett annat sätt, även om jag självklart stödjer och försöker gå och se på matcher också.
Men finns det något, liksom, om man tänker som Hammarby-supporter, har man något ansvar liksom, att stötta allt? Liksom? När gick ni och såg goalball sist, till exempel?
Men det är ju nästan en fysisk omöjlighet. Om inte annat en ekonomisk verklighet som man måste anpassa sig till om man ska göra det. Ja, men det går ju inte. Jag väljer att se på ett annat perspektiv. Alltså, Hammarby-kulturen har ju vuxit fram mycket genom, eller, tack vare fotbollen och och det som hänt där, det kan ju liksom spilla över då i olika sammanhang på alla möjliga sektioner egentligen. Men vi minns ju kvalmatcherna i hockey mot AIK för hur många år sedan som helst och sådana saker. När det liksom är dragskapen som kanske är, som inte egentligen finns någon motsvarighet. Det är någonting som kom på nu lite utanför ämnet, men jag har släkt från Tyskland som råkar komma från Kiel. Och vi spelade ju handbollsmatcher mot Kiel när vi hade vunnit, när vi liksom prenumererade på seriesegern i handbollen för några år sedan. Och den matchen när vi mötte Kiel på Hovet, när det ändå varit ganska jämnt där, vi tror till och med vi var lika efter första, den stämningen som var där, det var längre reportage om det i tysk tidning än om själva matchen. Och då är det ändå ett lag, vi mötte liksom i princip ett världslag som möter de största lagen i handbollen varje vecka, för de prenumererar ju på seriesegern i Tyskland och Champions League titlar och allt möjligt. De hade aldrig varit i närheten av att uppleva någon sån stämning som var på den handbollsmatchen, normalt sett i en handbolls. Och det, för oss var det, visst det var jordens drag, men det var nästan, ja, det var en stor, ja, det var en stor match och det blir klart det blir drag liksom. Men ibland tar man saker till för givet också, hur mycket supportrarna faktiskt är och bidrar på de här matcherna. Men hela den där kulturen kommer ifrån fotbollskulturen, jag tror man mycket tackar liksom. Det blir en konstig utvikning, men jag vill bara säga det.
Nej, men alltså, vi pratade ju en del om när vintersporterna var här, så pratade vi en del liksom om möjligheterna att samarbeta liksom för att dra mer publik liksom utifrån ett supporterperspektiv. Har ni något, om vi tänker att de lyssnar på det här, har ni något tips på liksom vad de skulle kunna göra på vintern då för att kunna få till
det? Det var väl inte länge sedan man hade vintersäsongskort. Var inte så?
Det har funnits, men jag tror att det var vad jag har förstått så är det för svårt att genomföra mellan klubbarna, men jag tycker fortfarande att det är en jättebra idé och jag tycker att Alliansföreningen borde driva det mer. Just nu är det ju ideella supporterkrafter som driver det, alltså, som driver marknadsföringen och som driver folk att få, alltså, det är Bayern Fans och Bayernland och diverse kanaler på Facebook som driver marknadsföringen till vintersporterna. Det är, för att sektionerna är för små för att kunna göra det själva ordentligt. Hammarby fotboll har enormt mycket mer ekonomiska resurser än vad Hammarby hockey eller bandy eller handboll har också. Men jag tycker det är en jättebra idé med vintersäsongskort. Jag vet inte om det är genomförbart. Jag hoppas att det är det på sikt någon gång.
Ja, jag vet inte riktigt exakt vad man kan göra. Försöka pusha för vissa matcher kanske sådär, försöka få dit folk ordentligt så att man ser att det är jävligt roligt på de här matcherna också och sen, så att folk kan fortsätta komma på dem kanske. Men du frågade om ansvar där tidigare. Det tycker jag ändå att det är ett visst ansvar bland supporterna. Alltså det tycker jag ändå att det är att man går och ser på de andra sporterna också. Men det kan ju inte vara så att det ska krävas att man ska gå och se på varenda hockey, bandy, handbollsmatch precis som man gör med fotbollen. Alltså man går ju på det man kan och vill efter tid, pengar, intresse och så vidare. Och där prioriterar man ju lite sådär. Men jag tycker att det är ett ansvar att man absolut ska gå och stödja sektionerna för de här andra sporterna, vintersporterna, är ju minst lika mycket värda det egentligen. De krigar ju på som bara den och behöver ju stödet väldigt mycket. Så att det tycker jag, det uppmanar jag verkligen alla att gå och se lite matcher. Det tycker jag.
Framförallt skulle jag vilja pusha extra för hockeyn, för att både bandyn har ändå en stabil publik, handbollen har börjat få det också, de har börjat få mer och mer publik som är handbollsintresserad publik, som kanske inte i grunden är bara bajare utan som är Stockholmsbor som gillar handboll som går och kollar på Hammarby handboll för att de är ett spelare i elitserien. Hockeyn har väldigt låga publiksiffror för att ändå vara ett division 1-lag, för att ha den enorma resan som de har gjort. Sen ligger, visst, det finns massor med ursäkter till det, men jag tycker ändå att om alla fotbollsbajare skulle gå på en hockeymatch var på vintern, så skulle det vara jävligt mycket högre publiksiffror.
Och när Mischa snackar om handbollspublik som, eller handbollsbajare som först och främst är intresserade av handboll och på så sätt får vägen in till då Hammarby handboll, tror jag att ett stort problem vi har inom Hammarby är att som gillar du hockey i Stockholm och lirar hockey, så brukar du oftast börja hålla på Djurgården till exempel. Och det är inte många jag känner som har lirat handboll som på så sätt har liksom börjat följa Hammarby handboll. Det är ännu färre jag känner som lirar, det är ett bandy till exempel. Och där tror jag att alltså förklaringen till att fotbollen är så pass överlägsen är att alla jag växte upp med, alla jag känner, alla har ju lirat boll. Alltså, jag känner knappt någon som inte har gjort det. Och därför finns det liksom ett fotbollsintresse redan från låg ålder. Medan ishockey, du vet, det var inget som mina kompisar kunde spela. Bandy är ännu färre och liksom handboll, det var nog inte någon jag växte upp med som lirade. Och där tror jag att ett stort problem ligger i Stockholm, att fotboll kan i stort sett alla i Stockholm lira, men övriga sporter är få som kan utöva. Och det gör också att intresset för de sporterna inte finns med från barnsben på samma sätt som för fotbollen. Vilket gör att fotbollen blir totalt överlägsen.
Om man tänker sig, liksom, vad är vägen att gå? Är det att skaffa sig en starkare egen identitet respektive sektion? Eller är det liksom att knyta sig närmare idrottsföreningen och företeelsen Hammarby? Vad tror ni?
Det är en sjukt svår fråga. Därför att jag kan uppleva det som att de sektioner som då utöver fotbollen, när de har vuxit så starka, kanske som handbollen här för några år sedan och så vidare, då är det precis som att det finns liksom ingen övre gräns. Va? Man börjar räkna med att det ska vara liksom alltid 2000 på alla matcherna och så vidare. Och sen så blir det en reaktion och sen kommer man inte tillbaka. Så att jag tror den här ödmjukheten och snarare samarbete mellan sektionerna är otroligt viktigt. Att försöka synka tider som möjligast i mån och kanske skapa Bajenhelger eller Bajendagar eller vad som helst där man liksom pushar några enstaka event per månad eller någonting i den stilen för att folk ska kunna få möjligheten att gå. Jag tror det är jätteviktigt. Men det här arbetet, det är klart att om man nu är med i någon styrelse och sliter arslet av sig för hockeyn till exempel, det är klart att då fokuserar man ju bara på den frågan. Man kanske inte tid att synka med 10 andra sporter samtidigt, vad de hittar på. Det är klart att det är ett problem. Liksom. Mm.
Det är ju både det är en nackdel att vi är en så stor förening med så många sektioner som konkurrerar ut varandra. Samtidigt så är det ju enormt vackert att vi har, vad är det, 16 sektioner eller vad är det?
19.
19 sektioner, ja. Ett gäng sektioner. Till skillnad från massor med andra klubbar i fotbollsvärlden, i fotbollssverige som bara har sin fotboll eller kanske en sport till. I Göteborg håller man på Frölunda i hockey och något av fotbollslagen. I Malmö håller man på MFF och Malmö Redhawks. Eller liksom, det är två olika klubbar. I Stockholm håller man på Hammarby, AIK eller Djurgården i alla sporter. Och det är ändå... Jag tycker att folk borde börja ta det mer på allvar. Att gå stötta de andra sporterna också. Inte bara fotbollen. Nej.
Nu har vi pratat om Bayern fans. Vi har pratat om UB och Hammarby Ultras och så. Det händer ju väldigt mycket som andra fristående bitar som händer. Det har skrivits böcker. Flibben håller fortfarande på med sina filmer. Det sänds radio från Bamsingarna från hockeyn. Det sänds Bayernpodden som liksom till och med hade en aktion här nu på Musikhjälpen. Som var, liksom, finns det någon sorts begränsning för supporterinitiativ? Blir det fullt någon gång?
Tveksamt, tänker jag. Vi har sån djävulskraft i våra led, så att initiativen och idéerna kommer inte ta slut i alla fall.
En begränsning tror jag inte att det finns, men samtidigt så tror jag att många mångas ork, du vet, fejdar ut efter ett tag. Om vi kollar vad var det, Bayern 777, vad hette han? Var han Eskilstuna?
Han som
filmer.
Han var ju tvärskön och körde stenhårt på det. Men sen så ändrades väl hans livsförhållanden och sådana saker och försvann. Och det är väl det jag tror, att alla, och alla orkar bidra, men det handlar om orkar bidra under längre perioder. Det är väl där ingen orkar hålla på, eller väldigt få orkar hålla på livet ut liksom. Jag tror inte Flibben kommer göra Flibbens Bayern-filmer om 25 år till exempel.
Men det som är skönt är att det kommer ju nya generationer. Det är det som är så jävla bra. Det är, vi var inne på med bortaresandet. Alltså det jag gjorde för 20 år sedan, när man är gammal och trött. Liksom. Det har kommit nya generationer som gör samma sak, som tar det här vidare. Och det är så in i helvete viktigt för att allting ska leva vidare. Och det här vill vi säkert bevis på det också. Att det, nu är det någonting som några som drar, och sen om 5 år då är det några andra som gör det. Det är några som kör någon uppesittarkväll, för då är vi för trötta liksom. Och så vidare. Och det, så länge det lever vidare, då finns det ju hopp på något sätt. Det jag måste göra.
Om 5 år då får inte vi vara ute så här sent. Då får vi veta vår pudding vid den här tiden. Okej. Framåt nu då. Vad är den största utmaningen som ni ser var och en av er?
Vad ska klacken stå på Nya Södra Stadion? Är det riktigt kommande nu?
Ja, jag vet inte ens. Våga uttala den frågan. Nej, det vet jag inte. Vi börjar inte där.
Katten kollar på klockan. Ja. Hur mycket tid vi har kvar.
Men vad finns det? Liksom? Finns det några viktiga frågor framåt här nu? Eller viktiga saker att ta tag i när det gäller supporterperspektivet? Och
det är väl den frågan. Allvarligt.
Ja. Är det den enda frågan som är viktig?
Nej, det vet jag inte om det. Men jag tycker att det är en av de viktigare i alla fall. Det är den diskussionen som löper hela tiden och som måste komma fram till någon form av lösning. Jag vet inte. Det kanske ger sig självt med när vi spelar sista uppflyttningsmatchen här nu om ett år. Då kanske vi sitter här och bara skrattar åt det här problemet. Jag vet inte. Men det känns som att allting kokar ner i just den frågan nu. För det är så avgörande också för att göra arenan till verkligen vår, att vi har någon ställe där folk enas. Sen kanske det blir den här kompromissen med två olika läktare. Det kan ju vara så, men ja, jag tror att där finns ett stort frågetecken som måste rätas ut.
Samtidigt för 2 månader sedan eller 1,5 månad sedan, då var den viktigaste frågan i Bayernvärlden ett årsmöte, ett extra insatt årsmöte.
Den diskussionen lever vi fortfarande i.
Ja. Jo, men jag tänker att det är ganska korta cykler på hur lång världens viktigaste fråga är.
Ja, absolut. Ja. Fast klackfrågan är ju, den är ju vital för supporterkulturen och därmed hela Hammarby fotbolls framtid. Mm. Att vi löser, att vi liksom på något sätt hittar en lösning som en stor majoriteten är nöjda med i alla fall.
Jag kan ju tycka att det som Nybayern-fans gör nu med Grow Söderort är väldigt viktigt, särskilt om vi ligger kvar i Superettan, att vi får in många liksom yngre och får dem att fatta att Bayern är något stort och det här liksom vill de hålla på med framtiden. Så att inte de hamnar hos AIK eller Djurgården, för att det går mycket bättre för dem.
Jag måste inflika lite grann som jag... Jag är absolut inte nöjd med situationen vi har idag med synkningen och sådana saker, men samtidigt så stör mig det ganska mycket att folk blir så här egentligen, när man bryter ner, vad spelar det för roll vart just de personerna står? Det viktiga är väl att man själv liksom bidrar, och jag tror att många, vi har blivit jävligt handikappade alltså inom vår klackverksamhet, och det blir så här, bara för att trumman är på kortsidan så jag står på långsidan och kan inte sjunga, och vice versa, att det blir att vi har blivit jävligt begränsade och jävligt många har blivit beroende av de organiserade grupperna. Istället för att säga att fan, jag vill stå på långsidan och sjunga, då står jag på långsidan och sjunger. Så jag var i Argentina och gick på jävligt mycket Boca Juniors match. Alltså matcher. Där de, alltså, 3 stycken, en långsida plus 2 kortsidor, 3 etage. Alla sjung synkat. Det handlar ju bara om, det går om man vill. Jag tror folk måste sluta vara så
kränkta.
Nej, men alltså att folk blir så handlingsförlamade själva. Man liksom,
man
måste bli tillsagd vad man ska göra.
Exakt, man bara väntar på att någon annan ska ta initiativet och göra det. Man står och väntar på någon annan.
Jag vet till exempel, Gurre vurmar ju för långsidan jävligt mycket. Och det är väl inte svårare än att... Fan, han kan ju gapa på. Det är väl bara gapa på. Alltså, det liksom, det spelar väl ingen roll vad katten står med sin megafon. Vill jag sjunga så sjunger jag. Förstår ni vad jag menar? Alltså, vi har blivit jävligt handlingsförlamade och vi har blivit jävligt... Vi har tappat det väldigt mycket om man kollar, du vet, med egna flaggor och allting sånt. Att vi har ju blivit bättre organiserade. Det går inte att säga någonting om. Men samtidigt så har vi tappat mycket av spontaniteten. Vi har tappat mycket av individualismen som jag alltid har gillat. Vi har tappat mycket av den här anarkismen där, fan du vet, jag tycker det här, då kör jag på det här. Jag vill stå här och gorma på långsidan. Och stå och gorma på långsidan. Och du vet, det är där jag tror att folk måste gå tillbaka till sig själva och se att liksom vad... Man ska inte sitta och vänta på vad någon... Alltså ingen ska, man ska inte sitta och vänta på att Bayern fans ska ut och säga att nu står klacken på långsidan eller nu står klacken på kortsidan eller vad som helst. Man ska inte sitta och vänta på det. Man ska väl ändå... Vill jag stå på långsidan och härja på, då står jag på långsidan och härja på. Vill jag stå på kortsidan eller på övre eller på vart som helst. Jag måste ändå vara med och bidra till stämningen. Jag kan inte så här sitta och vänta på att någon ska komma och säga åt mig att du ska stå där och så ska du sjunga vad han säger åt dig att sjunga. Eller du ska liksom... Du måste ju själv känna att jag vill bidra och då bidrar jag. Och sen så skitsamma vart jag står. Man har ju ändå ett eget ansvar. Alltså... Och det är där jag tror vi har tappat jävligt mycket.
Fråga inte vad Bayern kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för Bayern.
Ja, jag håller med.
Det är alltså. Det tanken.
Ja. Det är otroligt sant det Assar säger.
Sen håller jag med om att det är jävligt kraft som vi har nu. Och det är väl något man försöker lösa. Men samtidigt så... Jag tycker att det har blivit ett större problem än vad det egentligen är. För att hade vi liksom lirat för uppgång i år, då hade folk bara, fy fan vilken grym lösning, fan vad grymt drag. Det är ju bara för att det går skit på planen och då, det speglar ju av sig. Det är ju många som känner att så här, vadå, vi ligger under med 1-0 mot något skitgäng eller vad som. Då blir det att folk tappar ju suget, folk tappar ju peppen liksom. Hade vi lirat för uppflyttning, då hade ju inte den här diskussionen ens funnits.
Tror ni att det, om vi får sportslig medgång, kommer det lösa sig av sig själv då?
Katten, vad tror du?
Nej, eller det kommer ju bli mycket, mycket bättre, givetvis. Vi kommer ju få mycket gratis och på premiären, så även om det inte var 100% synkat, så var det väl ändå okej. Okay, liksom. Det visade ju att det går att låta ganska högt på den här arenan med akustiken och sådär. Men det kommer inte lösa sig allting. Jag tycker fortfarande att ha det på det här sättet med någon slags banan boomerang klack så inte alls är det optimala. Och det är ingenting som jag tycker är bra egentligen. Men med framgång så blir det säkert okej. Okay. Det tror jag.
Men är det liksom viktigt att komma överens eller är det viktigt att hitta en lösning som passar alla?
Ja, men om lösningen är att komma överens eller alltså, och alla står på ett ställe, eller om lösningen är att passa för, jag vet inte, då kommer vi ju folk stå på olika läktare. Jag vet inte riktigt. Egentligen borde väl alla komma överens, känns det ju som.
Men som jag säger, Bayern har alltid varit lite anarki, va? Det har alltid varit liksom motvalls och lite annorlunda, så nu är det nästan som att det där anarkin har riktats inåt, att man, eller helt plötsligt vill man någon som ska leda och peka med hela handen istället för, vad fan, jag håller med, ställ och skrik, vad fan, det spelar roll om det är familjeläktaren eller om det är en kort eller lång sida, gapa på bara och det kommer ge sig, men nu, just det har inte funnits så mycket att gapa över senaste året, det är det som är problemet.
Skrik och gå på hockey, det sammanfattar timmen.
Katten, du var på väg att säga något.
Jag håller med lite grann där, för att det är väl klart att det bästa vore om alla stod på långsidan eller alla stod på kortsidan. Men nu tycker vi ju väldigt, väldigt olika i den här saken. Alla vet väl att jag och UB tror stenhårt på kortsidan och Gurra till exempel tror stenhårt på långsidan. Och vi har väldigt olika syn på det där. Var vi hamnar i slutändan, det får vi väl se. Men det är ju faktiskt så här också. Jag tycker det är ganska bra sagt av Assar också. Att fasken, bara för att vi står på kortsidan och håller igång, så betyder det inte att man inte kan hålla igång på långsidan också. Alltså det har ju varit, inte förut varit världens jävla bästa drag på kortsidan, men vi har ändå försökt. Vi har fått igång någonting hyfsat emellanåt i alla fall. Och det känns som att det har varit ganska dött på långsidan, och jag tycker det är tråkigt för att vi vill inte att det ska bara vara på kortsidan att det ska vara drag. Vi vill att det ska göras över hela arenan tillsammans liksom. Vi vill ju inte vara bara isolerade där, utan det är ju att det ska vara sjunga tillsammans. Så det har det inte riktigt varit.
Håller med, absolut. Och det har varit väldigt dåligt drag bitvis på långsidan. Och det är små kluster av folk som sjunger och rätt många som står som fågelholkar. Men det, jag tror att det har väldigt mycket med liksom uppgivenheten över sporten att göra. Som jag sa, vi har spelat 8 matcher och ingen har betytt någonting. Man har kommit dit för att det är Bayern som spelar och för att man alltid går på Bayern. Mer än för att man har ett sug. Jag hoppas att det är så, att det blir förändrat till i vår och att vi kanske får uppleva några matcher redan i april-maj som är viktiga och roliga att se sportsligt och därmed också få lite bättre drag.
Katten, ja, du får möjligheten att till sista ordet här, sen behöver vi närma oss.
Och det hoppas jag också verkligen att vi får göra, och att vi får lite medgång och att vi får lite gratis för en gångs skull, för det har varit så jävla mycket motvind nu, och det är ju otroligt egentligen med de publiksiffrorna och det draget vi ändå kan få till med tanke på hur det har varit. Men samtidigt så, nu, det kan ju bli en lång diskussion, så det, men bara för liksom att vi pratar nu om Nanne och långsiktighet, att vi ska inte liksom, vi ska ha tålamod och grejer, och om vi bygger nu på sikta på gå upp på 2 år, eller inte vet jag vad planen är exakt, då kommer vi ha ett år till nästa år då vi inte kommer att vinna. Då kommer vi ha ett år till med förluster, ett år till då vi inte går upp, och det ger ju inte oss någonting gratis då, utan då behöver vi ju den här framgången också för att få det. Så att det är ju liksom lite, ja, jag vet inte, det går inte riktigt ihop kanske.
Men lösningen verkar ju vara att skapa, gå på hockey och sen att Bayern vinner till nästa år.
Och bete som folk gjorde på cupfinalen, så är det ju tvärlugnt liksom.
Det handlar inte bara om långsida eller kortsida klack. Det handlar om alla som sitter på sittplats och familjeläktare och hela arenan. Alltså om alla, vilket man har gjort ett antal matcher på Söderstadion, inte bara cupfinalen. Det är ett antal matcher de senaste åren som det har varit grymt bra drag även på södra och östra och västra på Söderstadion. När folk har stått upp och sjungit med i växelramser över hela arenan. Alla måste göra det.
Ja, vad fan, brinn lite, tej. Mm. Vad fan, ös på. Nu är det en ny säsong. fan, nu kan man ju kanske känna lite hopp igen. lite ny kraft, ny energi. Får ju fan alla visa det och verkligen ge hjärnet. Jag förstår att jag själv också, det är jobbigt ibland när man vet att det är kört att gå upp och sådär. Men man får ändå försöka, och nu får folk ta sig själva i kragen lite grann också och visa lite stoltheten över att vara hammarbyare och hjälpa till.
Okej, då närmar vi oss, då är vi vid slutet på den här delen. Och jag tackar så mycket för att Janis och Daniel och Assar och Mia och Sandra och Gustav var med. Och lämnar över till Stefan. Är det så?
Jajamensan. Ja, men det var ju lite upplyftande ord, och det är väl bra att kunna ta med oss det. Att vi får samla ihop oss nu. Jag återkommer till våran rimstuga och rimtävling. Där jag återigen uppmanar er nu som lyssnar både direkt och sen i efterhand att skicka in era bidrag till jul@barabajen.se, så kommer ni vara med i utlottningen av finfina priser. Men jag tänkte att vi skulle göra ett litet avslut på rimtävlingen här ikväll med de 2 handbollsmatcher som finns i potten och som avser matchen imorgon. Så att då har jag 2 stycken bidrag här som jag tänkte läsa upp och som jag tycker var lite fina och roliga. Det ena är en hyllning till Söderstadion, och det tycker jag vi kan kosta på oss här nu sista säsongen vi spelat där. Och jag läser, det är från någon som heter, ja, jag vet inte om det är Vincent Messenger eller om vad namnet är på den här personen, men vi får se då. Jag läser, den är som följer då. Du var min oas och mitt andra hem. Det känns konstigt att vi aldrig ses igen. Låt det utropas på torgen och spelas i radion. Länge leve Söderstadion. Sen var det en som var ett lite mer klassiskt julrim som jag tänkte att jag ville ta med. Nu ska jag se här om jag också hittar den i mejlskörden här. Och det kan väl lika bra tala om vad det är för någonting. Det är ett julrim till en på julklapp och ett par Kennedy-signerade fotbollsskor till grabben. Ska vi se om jag får det här rätt då. Hjältens höger doja, om den man inte skoja. Om du vill ha samma krut så krävs träning och kämpaglöd, absolut. Med dessa du ett försprång mot kamraterna får, med kungens signatur strax ovanför dina tår. Och jag tror att den sista där får bli det mer klassiska julrimmet. Så de blir vinnaren av deltävlingen och då ett par biljetter till morgondagens match mot var det H43, handbollsmatchen mot H43. Och det var någon som heter Stefan Persson som vann de här två biljetterna. Ni övriga som har skickat in era bidrag, ni kommer att ligga kvar i potten och vi kommer titta på dem när vi så avslutar tävlingen någon gång efter mellandagarna. Men vi kommer mejla till Stefan Persson och så snabbt som möjligt komma överens om. Nu får jag signaler här, det är Patrik Eriksson. Men återigen, mejla dina kontaktuppgifter och ditt telefonnummer direkt efter sändningen här. Eller så fort du hör det här så ser vi till att du får biljetterna. Därmed så lämnar jag tillbaks till Patrik Eriksson. Och så kör vi sista passet här på Bara Bergens uppesittarkväll.
Yes, och jag har koll på vad som gäller. Att jag ska meddela Mischa att han heter Stefan Persson. Och så kan han hämta ut biljetterna direkt imorgon på matchen.
Imorgon kommer det 500 Stefan Persson till Eriksdalshallen.
Okej, han får på sig en röd halsduk också. Men vi avrundar del 4 och tar en kort paus. Och ni som vill lyssna på sista delen, del 5, får hänga kvar eller klicka på nästa avsnitt. Så.